Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är den norske framgångsrike fotbollstränaren Åge Hareide. Åge Hareide, varmt välkommen till Coach Meet Coach.
Tack för det.
Född i Hareid i Norge, som för de som inte vet det ligger lite söder om Ålesund och Molde. 67 år, spelarkarriär, startade i Ulsteinviks pojklag, sen blev det Hødd, sen blev det Molde under många år, sen var det över i England, Manchester City, Norwich, tillbaks till Molde, slutade där de sista åren som spelande tränare. Din coachingresa som är helt fantastisk, Åge. Spelande tränare med Molde. Och sen tog du ett litet break och var förbundskapten för norska pojklandslaget under 2 år. Och samtidigt då så tog du en revisorexamen. Sen målde Molde igen. Sen var det Helsingborg, Brøndby, Rosenborg, norsk förbundskapten, Örgryte, Viking Stavanger, Helsingborg igen under en kort period. Malmö FF, väldigt framgångsrik. Och dansk förbundskapten och numera då tillbaka som tränare för Rosenborg i Trondheim. Meriter då bland annat norsk-svensk-dansk ligamästare, norsk- och svensk cupmästare, avancemang till Champions Leagues gruppspel med MFF 2 år i rad, helt fantastiskt bra gjort. Sen tog du Danmark till VM-slutspelet i Ryssland och gick till åttondelsfinal och var väldigt nära att gå vidare men förlorade tyvärr på straffar mot Kroatien. Tog också Danmark till EM-slutspelet i år som dessvärre då blev inställt. Och avslutade din resa med danska landslaget med 35 raka kamper matcher utan förlust. Fantastiskt bra. Och årets tränare både i Sverige, Danmark och Norge. Och nu då senast utsedd till riddare av Dannebrogen i Danmark. Stort grattis till den enastående karriär, Åge.
Jo, tack så då.
Ja. Hur är läget just nu?
Det är kallt. Det var snö, snö på träningen idag och det var första snödagen i Norge. Ja. Annars så är det bra.
Annars är det bra. Hur är det med din hälsa?
Den är fin. Knäet fungerar bra. Det blir jag kan känna att det blir kölig runt det kunstiga knäet, men ellers är det okej.
Annars är det okej. Och det är när man behöver göra den typen av operationer, man är glad att man bor i sådana här länder som Sverige och Norge exempelvis.
Ja, de är duktiga. Det är jag glad för det är ett års tid så jag har problem med knäet, många operationer och skador i fotbollen. Och den tiden när jag spelade så var inte det medicinska satt lite högt som idag. Nej. Så de spelarna idag är heldiga så har många duktiga folk runt sig. Så ta vare på hälsan.
Det är bra. Vi ska väl säga också till de som lyssnar på det att vi känner varandra ganska gott och jobbat samman både i Helsingborg och även en lite grann sväng här med danska landslaget. Vi hoppas på att vi ska kunna hitta ett ganska trevligt samtal här. Du, vi börjar direkt med fotboll, Åge. Varför blev det fotboll från början?
Det var lite arvelig belastet faktisk, fordi min bestemor var tant til den enda landslagsspilleren vi hadde i Hødd. Han spelade 16 landskamper, han gjorde bland annat 2 mål mot Sverige faktiskt i sin debutkamp. Han heter Kjetil Hasund och han bodde på nabogården till min bestemor och jag var där varenda sommar och det var 2 bröder som spelade fotboll. Lite äldre än mig men de fångade intressen för mig och så blev jag bara väldigt intresserad i fotboll och fotbollshistorik och allt som var med fotboll att göra och köpte tidlig engelska magasin om engelsk fotboll och följde med och ja
det var innan tippekampen började dessutom.
Det var innan tippekampen började och det tilltog ju när tippekampen började för det var ju liksom höjdpunkter på lördags eftermiddag klockan 4 och med tips extra allt det där.
Och sen blev det en tidig ung debut i Hödds senior A-lag.
Ja, jag debuterade när jag var 16 år och spelade väl regelmässigt från jag var 17 år i A-laget där och gjorde faktiskt mitt första mål på högsta nivå här på Lärkarna mot Rosenborg. De blev seriemästare. Vi skorade ett 17 minuter och vi gjorde 1-0 och förlorade 4-1.
Och sen hamnade du i Molde.
Sen hamnade jag i Molde för att jag skulle ta ekonomisk utbildning då på högskolan där och samtidigt så spelade jag i Molde då som då hade bytt med Hødd egentligen på högsta nivån i Norge då. Mm.
Du, Åge, vi skulle kunna prata ett helt program om din spelarkarriär men nu är det ju ett coaching ledarskapsprogram det här så att vi ska inte prata allt för mycket om din spelarkarriär. Men det var ju så att när du då kom hem ifrån England så började du spela i Molde igen och där fick du din första så att säga, känsla av det här med att vara ledare och tränare när du blev spelande tränare i Molde. Varför blev du det?
Det startade väl egentligen året innan. Vi var så heldiga att få Hasse Bakke över som tränare i 85. Mm. Och Hasse var mycket systematisk och jag hade spelat under tränare tidigare i Norge och också i England. Duktiga tränare på sitt sätt men långt ifrån så systematiskt som Hasse var. Och det var faktiskt det som triggade mig när vi diskuterade mycket, mycket fotboll, Hasse och jag. Och han var ju bara 2 år äldre än mig. Mm. Och så fick vi också Söderberg över från Sverige.
Tommy.
Och då hade vi en hel kväll på loftet hemma hos mig där vi diskuterade fotboll och drack whisky och hyggade oss och det var helt fantastiskt. Det var den samtalen skulle vara tagit upp på bond och det handlar allt från 4-4-2 och Arsenal bland annat som jag hade spelat emot och det var ju Söderbergs favorit. Mm. Och men allt med fotboll men det var systematiken där Hasse som på många måter gjorde mig intresserad i det för han det var ordentligt planlagt träningar, det var sätt att träna på, sätt att spela på. Gjenkjennelig. Ja, han var långt, långt från fremme der på systematikk, den godeste Hasse. Mm.
Og sen når han sluttade, da blev det så at du tog over som spelande trenere.
Ja, og da var jeg ikke utbildet som trenere, så jeg måtte bruke veldig mye av kunnskapen min som spelare egentlig. Det hadde lært av de forskjellige trenere som jeg hadde hatt, men samtidigt så har jag alltid varit intresserad i människor. Alltså jag har varit liksom, jag har varit kapten och när jag var väldigt ung så organiserade jag kamper själv och satte ting i gång. Och så möjligen så låg det sån lite ledelsegen i mig då, på sätt och vis. Då. Och så var jag intresserad i fotbollen generellt sett och intresserad i att vi skulle spela. Och inte minst är väldigt intresserad i att vinna.
Ja, det är bra. Hur var det att vara spelande tränare tillsammans med de guttarna som du själv spelat tillsammans med i många år tidigare?
Det var svårt. Det var jättesvårt. För det första så gick det ut och jag spelade ju till och med i landslaget när jag var spelande tränare. Det var min sista säsong i landslaget. Så du kan tänka dig själv, jag skulle hålla mig själv i form och spela landskamper och skulle träna ett topplag i Norge. Och det var svårt och det hållit på att gå galet också. För det att jag följde att jag inte strax till varken på plan eller utanför. Och så hade jag full jobb vid sidan av. Jag jobbade i bank som finansrådgivare vid sidan av. Så det var inte mycket jag försätter min familj i den perioden där, och det var egentligen ohållbart. Och vi startade egentligen på nytt igen i 87 med det samma, men då var jag väl så lur att jag satte mig själv på bänken i de flesta kamperna och kunde leda laget därifrån.
Men du hade några år däremellan där du hade guttelandslaget och samtidigt utanade dig till revisor också. Kan du berätta lite om vad de två åren betydde för dig där?
Ja, jag tog också utbildning som tränare i de åren när jag var ledig. Alltså, jag tog väl i 89 så tog jag väl det som hette C-kurs den gången, och D-kurs var det högsta då. Så det var väl, det var jag färdig med 91-92. Det åren, det var lite det var underligt, fordi Lars Lagerbäck hadde det svenske U16-landslaget samtidig som jeg hadde det norske. Vi talar faktisk med Lars om akkurat den perioden der, for det lærte meg mye, spesielt for hvor svårt det kan være å være fotballtrenere til unge spillere som ikke vet så mye, som ikke har den erfaringen. Det gjorde meg, jeg ble klokere av det for å forstå spillere, og det ser jeg nå også når jeg kommer fra en veldig fantastisk gruppe i Danmark på topp nivå, så skal du ned og trene på klubbnivå der du har noen veldig, veldig gode, så du veldig, veldig stor sprid i sammensetning av spillere, som også unge spillere som skal lære det her. Så det, da er det svårere å være trenere. Det er alltid lettest å være trenere og trene de beste. Det eneste du skal passe på der er å håndtere, hvordan du håndterer de beste.
Men for din utvikling og utdannelse som coach og ledere, så betydde de to årene en hel del for deg i starten av din så å si, trenerkarriere?
Ja, jättemycket, för att då må du på en måte være en god pedagog når du skal innrette dig mot unge mennesker, unge spillere, så må du virkelig være pedagog. Og jeg beundrer trenere i barneidretten som på en måte kan sørge for at disse barna blir engasjert og får lære. Og det er krevende, kan du si, når du i den alderen, for det er så mange andre ting som rører seg over det på hver enkelt. Og det er veldig krevende, og det er imponerende arbeid, og flott at de arbeider med de unge. Det synes jeg er virkelig, virkelig fint. Mm.
Og så fikk du også et perspektiv på det her med utdanning og den delen som du kanskje ikke riktig tenkte på når du var spillere.
Nei, altså, det er viktig, og jeg tror ikke alle er klar over det, at det er fotball. I fotball så må du lære mye, og da må du også ha evnen til å lære. Og ved å ta en utdannelse, så innriktar du hjernen din på å lære, og du vet hvordan du skal lære. Og i dag er jeg litt sånn bekymret over unge spillere som bare forlater skolen og skal bli fotballspillere, fordi at det forlater også måske, altså kanskje evnen til å lære, for du skal ta opp masse ting, du skal lage, du skal sortere, og det er en øvning i det, og derfor er det jätteviktig for meg.
Det er veldig bra. Du, vi skal gå videre med masse ulike temaer sen, men om vi fortsetter litt grann og titta på din karriere, så hadde du et break til i din lange resa der du også tog en paus fra treneriet. Det var efter tiden i Viking når du började jobba lite civilt innan du sen var tilbake til HIF andra runden. Så kan du berätta lite om den tiden også, hur dina følelser der og hur det var?
Det var jo litt innrettet i forhold til en familiesituasjon som vi også havnet i da. Fordi min son fikk en handicappet dotter, og det ble mye på familien, og det var relativt kritisk i startfasen der. Derfor så valgte jeg å hoppe av i en periode. Og til ting stabiliserer seg litt bedre. Og det gjorde jo heldigvis etter et års tid da. Men det var på en måte litt sånn litt godt å være ute av det på sett og vis. Jeg tror at det kanskje er at fotballstrenere kan gå ta en paus i et langt yrkesliv for å få ny gnist og ny energi, men jeg tror at vi, de fleste trenere, er veldig forsiktige med det, fordi at det er ikke en sånn vanlig jobb. Det er ikke noe du kan sette deg ned og planere at det, fra januar så skal jeg jobbe med det og det, for det er få klubber og det er få jobber som er disponible, så dermed så kjører jo trenere ofte på hele tiden, og når du har suksess, så det er også lettere å få et nytt jobb og nye muligheter. Så det kan være svårt noen ganger å bestemme seg for å ta en pause.
Men om vi, så här, vi ser, har den här familjedelen som du pratar om, men man ser bort lite från det och bara tittar på den rena fotbollsmässiga delen, så kan man säga att den energin och kraften och entusiasmen och glöden som du sen kom in i när du kom tillbaka till Sverige med Helsingborg och Malmö, den hade du odlat lite grann också under den perioden som du var utan jobb under den tiden.
Ja då, och det, du får ju det, för du får lite avstånd till ting, och jag följde ju med, alltså följde med mycket i Premier League och har många kontakter, så jag kunde liksom bruka, titta på hur fotbollen ändrar sig. Du får ett lite annat perspektiv när du inte står mitt uppe i det med bägge benen, så du kan studera ting lite mer och du kan se på hur ting ändrar sig underveis och kanske bruka det när du kommer tillbaks.
Det är bra, Åge. Vi går vidare här då. Vi tittar på förebilder som du har haft som ledare och varför det har varit dina förebilder.
Ja, så jag var ju faktiskt, jag spelade under Nils Arne Eggen som var Rosenborg-tränare i många, många år. Jag spelade under han i U21-landslaget och i A-landslaget. Han var som tog mig ut som första gång i A-landslaget, och har också haft väldigt mycket kontakt med han innan jag reste till Helsingborg i 98. Så var jag och besökte han här i Trondheim, och han har gitt mig väldigt mycket av sin kunskap och pratat mycket fotboll med han. På många måter så har han varit en tränare som jag gärna vill kopiera på sätt och vis, men kanske en sån mänsklig, så vill se alla sitt eget, och du kan inte kopiera fullt helt ett annat människa, men du kan kanske kopiera någon av deras idéer på fotbollsplan.
Känner du att den tanken och relationen du har haft som han har varit mer på fotbollstekniskt, taktiskt, träningsmässigt eller på ledarskap?
Ja, mest utifrån det som sker på planen. Jag vill säga att jag tror att alla människor må vara sig själv i förhållande till hur de ska leda andra människor, men visst, du har de tankarna och idéerna på banan som har varit det viktigaste för mig där. För att den har varit otroligt flink på det, och skapa goda relationer mellan spelare. Det att kunna sätta samman god sammanhandling mellan spelarna. Alltså alla relationella färdigheter har han varit väldigt, väldigt duktig på. Och då har han varit också varit framgångsrik med Rosenborg på grund av det. Mm. Och också den här, kan man säga, även till att vinna och inte den rättslan för att förlora.
Nej, det är bra. Du, om vi ska ta oss an det här med ledarskapsfilosofi, coachingfilosofi, ledarskapsidéer och tankar och så vidare här till att börja med nu då. Det är en väldigt, väldigt bred och stor fråga, men om du ska börja ta oss igenom den här coachingresan från den synen och filosofin du hade när du började tills där du står idag. Hur låter det om vi så att säga håller oss till själva ledarskapsdelarna?
Alltså, hvis du ska leda andra människor, så måste du på många sätt sätta dig in i, komma väldigt tätt på alla människor som du ska leda. Det kan vara väldigt svårt i en klubb som Rosenborg, så har du kanske, jag har 23 spelare, så har jag en stab med fysioterapeut allt på runt 10 stycken. Och då blir det fort många människor som du måste hantera och arbeta med. Men alla har krav på sitt, alla har krav på att bli sett. Och jag är väldigt på det att du leder genom enkelt individ. Du vill förbättra enkelt individer, för det där vill också laget automatiskt bli bättre, hvis du har, eller så har en struktur och ordning på det övriga runt laget, på plan och utanför. Men det med att du bryr dig väldigt om enkelt individer och vill förbättra det har varit på många sätt viktigt för mig. Och så det att jag är glad i människor då, är glad i socialt väsen, så det att ha intresse för varje enkelt individ är viktigt. Jag är väldigt bevisst på att kunna ha både uformella och formella samtal med spelarna hela vägen, så jag lagar ofta en prestationsplan för spelare, en teknisk taktisk plan, en utifrån rolle i laget. Och så är också en plan i förhållande till det fysiska och det mentala utifrån ålder. Och det är ju flera kategorier av spelare här inne. Här har du den hierarkin, så har du de säkra kort på ålder som ska ha sitt och sin behandling. Och så har du de unga spelare som på många sätt ska upp och fram och ta över. Och de ska ha sin behandling. Och så har du visat på den andra vägen ned som är i en stall, för att de sitter på en kontrakt där de på många måter sitter der fordi at de har skrevet den en eller annen gang, og så de på vei ned med, enten med skader eller andre årsaker, og de skal også ha sin behandling. Og så har du staben som på mange måter må passes på i forhold til å gis ansvar, backes opp. Du skal utvikle staben din også, ikke bare laget. Så det er en nok så omfattende jobb å jobbe med individ, men det er også en fantastisk interessant jobb.
Du, om vi säger så här, Åge, den Åge Hareide som kom till Helsingborg i slutet på 90-talet och hade stora framgångar där. Den filosofin, tanken, idén och ledarskap som du hade just vid den tidpunkten och den Åge Hareide som nu kommit till Rosenborg och ska ta över där x antal år senare. Är det stora förändringar på dina sätt att tänka på att leda människor? Och vilka förändringar är det i så fall som är de stora ändringarna som du har ändrat filosofi genom åren?
När det gäller ledare människor så är det alltså det är 22 års skillnad där då, från 98 när jag kom till Helsingborg. Det var fyllt av energi och inte så fyllt av kunskap som jag har nu, varken om spelet eller om människan. Jag har nog lärt mig mycket på den resan där. Allra mest är att det kan være nyttig noen ganger at du er full av entusiasme, og du er kanskje litt brå i forhold til, du er kanskje mer veloverveid nå. I dag så har du evnen til å tenke over ting to ganger. Den gangen så tog du bare en beslutning på enten at du har en følelse i ryggmargen på at det her er rett, og så kunne det være fel. I dag så er jeg nok mer tilbakelent for å vurdere ting litt mer før jeg tar beslutninger. Og det tror jeg hele skillnaden egentlig, sånn fotballmessig så er den samme, altså jeg vil de samme tingene, men jeg lærte helt masse også om det fotballmessige, men kanskje aller mest med det å lede mennesker, at du har lite større tålmod nå, og du liter mer på den erfaringen. For det er veldig, altså fotballstrening, trenerjobben og lederjobben er veldig, veldig erfaringsbasert da. Alltså du får, det är inte en match som är lik, det är inte ett år som är lik och det är inte en klubb eller spelare som är helt lik. Alla är olika människor, olika klubbar du kommer i. Det gör att du får en sån bred erfaring på gott och ont. Och det är väldigt viktigt att ta med sig, för som tränare så blir du bara bedömd på en ting, det är att vinna. Du får ingen, hvis inte du vinner så får du kan vara världens bästa människa, du kan vara en jättegod ledare, men hvis inte du vinner fotbollsmatchen så står det ingenting tillbaka. Det är ingenting som ingen som bryr sig. Men hvis du vinner något så bryr folk sig. Då blir folk lite nyfikna på vad gör du? Vad har du gjort då? Det tänker inte vara så stor skillnad på folk, men det att du får en grupp till att vinna samman, det gör att den gruppen blir växer sig starkare och starkare varje dag.
Är det fel att säga att du har blivit lite mer humanistisk och demokratisk under de här 22 åren?
Fantastiskt. Hur det syns som en diktator också, men
du känner spörsmålet.
Jag känner spörsmålet. Nej, men det är helt riktigt det, Jörgen. Och det tror jag har med ålder och erfaring att göra och självklart också trygghet på dig själv. Mm. Alltså du har mer att visa till och du kan vara lite mer, det vill säga tänka över ting lite längre och lite mer nu än du gjorde i början.
Det är bra. Du Åge, du är ju en av dem tillsammans med några få personer till som har den otroligt stora erfarenheten av att ha varit coach på högsta nivå i alla de tre skandinaviska länderna, Sverige, Norge och Danmark. Och om vi ska titta lite på de stora skillnaderna att vara coach mellan Sverige, Norge och Danmark, vad landar vi då i?
Ja, det är ett intressant spörsmål. Jag säger ju det, och det säger jag till alla, att det, när du är coach i Sverige så har du på många måter en tacksam uppgift. För de svenskarna är väldigt lojala. De är väldigt grundiga i sin fotbollsupplärning. Och det upptäckte jag faktiskt första gången jag kom till Helsingborg och arbetade tillsammans med dig. Du hade junioren och du sände upp någon väldigt talentfull juniorer för mig, Radi Pritja och Kristoffer Andersson. Så var de faktiskt gott skolert. Och det på ett samma tidspunkt i Norge så var inte det samma tillfälle. Där var de mindre taktiskt skolert. När du går till Danmark då, så har danskarna också ett mycket mer sån individuellt syn på ting. Alltså, det har med läringsmodeller att göra. Når jeg kom til Brøndby etter Helsingborg, så hadde Brøndby en teknisk skole for å lære de unge danske spillere et teknisk repertoar. Mm. Og det var prioritet veldig høyt, men kanskje ikke det taktiske. Det var mer en mix mellom zon og markering. Og hjemme i Norge også så hadde de heller ikke vært særlig flinke på lågt nivå, på ungdomsnivå, til å arbeide med det taktiske. Det er også prioritet litt annorlunda der. Men jeg synes at det, og det viser seg i Sverige, som er en veldig, veldig sterk fotbollsnasjon, som har lange tradisjoner med fotbollen, også med store og gode resultater i store mesterskap. De har nesten vært varje år siden de i et mesterskap. Og landslaget, spiller for spiller, er kanskje ikke så veldig, veldig bra i europeisk sammenheng, men taktisk sett som et lag, så er de veldig bra. Og de har kjennetegnet svenskene i mange, mange år. De har hatt noen enkeltstjerner som Zlatan, som en del andre unge lovende spillere. Nå har de kanskje Emil Forsberg og noen til som er veldig bra. Men taktisk så er de veldig sterke sammen. Og det tror jeg har noe med utbildningen til svenskene. Og også den lojaliteten til det arbeidet som ligger foran dem.
Om du tittar på din coaching och ledarstil, hur mycket har du tvingats anpassa dig till den kulturen som har varit och skillnaden mellan de tre olika länderna när du väl har varit där och då?
Jag har inte tänkt så mycket på det, men jag har varit väldigt upptatt av det och fått känna bekänt med historiken i föreningen och kulturen i föreningen. Det kommer till det gjorde i Helsingborg och det gjorde också i Malmö, det kom dit igen. Och gott kännskap till klubben är viktigt. Du ska känna, och så har jag alltid sökt såna stöttepersoner i assistent, både Olof Persson och Carelli i Helsingborg, var folk som kände föreningen, och så har det nära relation till de som arbetar där, så att du kan på många sätt få lite av kulturen in under skjortan. Och det tror jag är väldigt viktigt, för att då kan du också hantera människorna på ett bättre sätt när du känner väldigt gott till klubben. Mm. Och det är väldigt viktigt i Sverige, för i Sverige betyder det mycket. Alltså, de har det här fällskapet som är väldigt, väldigt god på. I Danmark så är det mer isolerat och inte så involverat i klubbdriften, och mer involverat i det sportsliga.
Du har fått jobba med flera olika generationer av människor, och där är ju en utveckling väldigt mycket på det samfund och så vidare. Hur upplever du den förändring som är, och hur har det påverkat dig som coach och ledare?
Samfundet har ju varit under enorma ändringar, helt tillbaka till den tiden jag spelade. Vi tänker mest på Englandsperioden och hur den engelska ligan har vuxit fram, inte minst ekonomiskt. Och det är ju både på gott och ont, men det har självklart gått för det, att du får ju föreningar och klubbar som har stora staber och kan ni vara ta spelarna på en helt annan måte än det de gjorde på 80-talet när jag spelade där. Som tränare, så när du varit tränare så länge som jag, så går det också igenom olika typer av människor också, som du upptäcker i ettertid hur det förändrar sig från sent 90-tal innover 2000-talet, där du får sociala medier och du får andra förstyrrelser egentligen in i samhället som du inte hade tidigare. Och jag tror att den största skillnaden där är nog mobiltelefoner och datorer och internet, som på många sätt har sociala medier, som på många sätt är med och påverkar vardagen till spelarna. De får andra, helt andra ting att förhålla sig till och andra ting som är viktiga i deras vardag. Idag så en toppspelarlag, han är som en sån en levande bedrift, för att han har merchandise, han har avtal som på marknadsföring, han har en Twitterkonto här och en Instagramkonto där och en Facebook, och allt ska skötas, allt ska köras. Han har en agent som sätter han ihop med ditten och datten för att han ska synas och märkas, och ska ha rött hår på måndag och blått hår på tisdag. Han ska ha kvite sko på söndag och blå sko på onsdag. Och så går det hela vägen. För att det är uppmärksamheten är mycket, mycket stor. Och också sårbarheten då. Og opp i det hele så skal vi da trene disse spillerne til å få dem til å fungere og tenke og bruke seg selv på best mulig måte. Altså, få ut, og det, det fine er jo det at de måste jo det, men de skal også håndtere det å være en toppidrettsutøver med søvn og mat og leve den bublan som det egentlig er å være en toppfotballspiller.
Og når vi kan konstatere at det har blivit et samfunn som er på den måten da, hvordan har det påverkat din sätt att vara ledare och coach?
Det är mer utfordrande idag än det var tidigare, för att du måste själv passa på mycket mycket mer i förhåll till media. Jag är själv inte på sociala medier, det är en grund för det. Det går inte an att vara där. Hvis du ska vara fotbollstränare, för att du blir skutt på i alla möjligheter, alla möjliga vinklar och håll. Uansett, enten du vinner eller förlorar, så blir du det. Men det är också det att du stänger ute väldigt mycket av den kommunikation som föregår i den delen av världen, som jag kallar väldigt useriös och så inte särskilt nykter kommunikation på sätt och vis. Så det är väldigt viktigt. Du må stänga dig bort inne eller stänga dig borte från det, så att du inte blir påverkad av det. Och så är det att så må du likevel overlate til kommunikasjonsavdelingene på de forskjellige, enten det DBU eller Rosenborg eller andre klubber, så de må passe på den kommunikasjonen og det som foregår der ute på de sosiale medier, slik at du blir informert om det hvis det skulle være noe som skulle gå ut over laget og spillere, og spesielt laget, fordi at det alltid sier til spillere det at man måste passe på seg selv på en sånn måte at man ikke skader laget.
Ja, men det är bra. Du, som jag känner dig, Åge, så gillar du att vara väldigt nära spelarna, jobba nära spelarna och ha en väldigt nära och bra kontakt med dem, inte bara som spelare utan som människa också. Har du någon gång känt att du har kommit för nära någon spelare eller några spelare?
Nej. Det har jag inte känt på. Det ger mig en trygghet att kunna vara nära spelarna, så visst inte jag kan kommunicera, visst inte jag kan skoja med min spelare och ha det, få dem till att føle att de kan bara slappna av i närheten med, så då føler jag att det går fel. Och jag har egentligen aldrig, det är ingen spelare som har känt på eller brukt det att jag är nära dem och brukt det emot mig. Det har jag aldrig følt på. Jag tror att spelarna vet att jag är nära dem av en grund, att de ska føle sig trygga. Och så ska de också veta det, hvis jag blir förbannad på dem så sticker inte det så djupt annat att de har gjort något som de inte borde göra. Alltså fotbollsspel består ju av fel, och jag har inte tid till att vara, går inte att vara arg på alla som gör fel, för då får det inte gjort något annat. Men någon gånger så måste du säga ifrån när ting inte är som det ska. Men visst då är det en spelare som du kanske är tätt på, så är det faktiskt lättare att irättesätta den typen av spelare än en som du är fjärnt ifrån. Mm. Och det är speciellt viktigt för de unga spelarna att känna sig trygga. Mm. Och det är hela värdin på mig att vara ledare för spelare, det är att de ska utveckla sig i trygga omgivelser, och då ska de få lov att göra fel. Men de ska bli fortalt vad som är rätt och galt, men de ska få lov att göra fel för att bli bättre.
Mm. Så som jag har lärt att känna dig, Åge, så av alla dina egenskaper som du har som coach och ledare och så vidare, så tycker jag det här är en av de sakerna som du är allra bäst på, att klara av att ha en väldigt nära relation med spelarna men ändå ha en väldigt stark integritet och pondus och auktoritet vid de tillfällena när det trängs. Och då är funderingen, är det något i ett ledarskap som du har tänkt att det här är en bra måte att vara på, eller är det bara sånt som Åge Hareide det är egentligen från början som människa?
Jag tror att det är uppdratt sånt egentligen hemifrån. Jag tror att det ligger till mig som människa att vara sån. Jag har ingen sån. Många säger att de får en auktoritär tränare med mig, men det gör det mycket. Jag lägger ingen vikt på att vara auktoritär. Jag har ingen behov för det. Jag har mer behov för att folk stolar på mig, folk kan lära av mig. Mycket mer behov av det, och då måste jag bruka min måte, væremåte. Jag tror att du kan inte kopiera någon person på det personliga plan. Du kan kopiera idéerna till en tränare och hur han löser det på banan, men hans människouppförsel är på många måter vär och en sin egen art. Och det tror jag alla ska ta vare på, för att alla har egna värderingar som är viktiga både för dem själva och omgivelserna. Och visst du bara är dig själv, så är du bästa utgåva av dig själv. Och det, för vi kan inte vara lik. Du har din måte att vara på. Bara folk är ärliga och redliga och gör sin jobb, så vill man bli respekterad för det av spelarna.
Du, en annan sak med ditt ledarskap är att du har väldigt hög energi och otroligt stort engagemang och så vidare. Hur gör du för att hitta rätt energinivå varje dag?
Vinner fotbollskampen.
Ja, du känner vad jag menar med spörsmålet, Åge. Du är otroligt entusiastisk, du har mycket energi, du är på. Men ibland kan man bli för mycket på, men det blir sällan du hittar den balansen bra. Hur gör du för att hitta den balansen?
Jag har nog min...
Är du enig med min beskrivelse?
Jag är enig med det. Jag har alltid haft massa energi. Och det är en gudegave det att ha det. Alltså. Men jag trivs med det jag håller på med. Jag trivs med fotbollen, jag trivs med människor, jag trivs med att arbeta med unga människor. Det håller mig frisk själv. Att jag är så heldig då, att jag kan jobba med... Idag så har du haft en 17-åring som är yngste man i stallen, och så har du en på 35 år. Begge två är lika entusiastiska på träning. Bägge går i dueller med någon och bägge kämpar för att vinna de små kamperna vi har på träning. Alltså, det är en gudegave att få lov till att jobba med det som jag gör. Alltså, du jobbar med att utveckla unga människor som är högt motiverade, som är glada i fotboll. De människor blir du väldigt glad i. De som du arbetar tillsammans med blir du glad i. För att detta här är på många sätt mitt liv. Det är hit jag går. Det här jag sitter. Det här jag har mina bästa vänner, mina arbetskamrater. Och då blir det... Jag blir det på som en stor familj, och det är så viktigt för mig att den biten där, för det var ju skräcken för mig att tänka på att jag skulle sitta där och inte få lov att göra det, sedan att jag kunde pensionerat mig och haft det kämpefint och har ingen bekymringar. Men det har det när jag är fotbollstränare, och har massa bekymringar, men jag tar det likväl, för att jag vill ha de bekymringarna, jag vill ha de glädjerna och vill ha de där nedturna som fotbollen bringer. Och det är på många sätt en gudegave att få lov att arbeta med.
Men du har aldrig känt någon gång att du behöver reglera den energinivån upp och ner lite grann i förhållande till hur mycket orkar spelarna med och så vidare? Att du har tänkt att nej, nu kan jag tona ner mig själv lite idag eller i det här ökten eller vad det nu kan vara?
Jo, det har faktiskt varit ett förlust där, att du mister liksom, du kan mista gnisten och du känner att du inte är lika laddad när du kommer in till träning på en måndag där det har gått shit på söndag. Då mister jag lite av den gnistna energin, för jag känner att jag måste börja på nytt igen för att få den till vinna till helgen. Men så går det ett par dagar, så är det full fyr i peisen igen också. Men det är bara så jag är. Som person är engagerad och lika håller på med det här. Men det tror spelarna vet det också, för det kan gå lite liksom upp och ner i förbindelse med träningsvärdagen. Men likväl så har det, jag tror det synes att jag har stor glädje av det själv. Jag stor glädje att se spelare lyckas. Hela drivkraften min ligger att se spelare utveckla sig och laget fungera. Det är hela drivkraften min. Och det är något som du kan se faktiskt fysiskt. Du är till stede och ser att de utvecklar sig. Och det är fantastiskt.
Mm. Ja, men det är bra. Du, innan vi släpper det här med ledarskapsfilosofi och stilar och så vidare och mått att jobba på. Hur upplever du skillnaden mellan att vara klubbtränare och vara förbundskapten, landstränare? På den delen. Finns det någon skillnad där?
Ja, det är mycket mer slitsamt att vara klubbtränare.
Ja. Men har du känt att ledarskapsmässigt att du har fått skruva på några saker på ena eller andra stället?
Ja, det är man också gör. För att du har dem inte varit idag, så du känner dem inte på samma sätt. Då brukar du den samlingen intens för att bli känt med den, både som människa och som spelare. Och det kan ofta ta tid. Samtidigt så vet du att du måste ha resultat. Du har 10 kamper i året. Och de flesta av de kamperna är superviktiga. Så du måste ha resultat. Du ska skruva på 2 ting samtidigt. Få laget att fungera. Bli känt med spelare. Sörja för att alla blir involverat. Alltså, du må... Alltså, fotbolltränarjobben handlar väldigt mycket om det. Ledarskap handlar mycket om kommunikation. Du är nödt till att snacka med människor för att få dem att fungera. Du är nödt till att känna dem. Du är nödt till att vara tätt på dem i mina ögon för att få dem att fungera. Och efter dessa samlingar med landslaget, efter 10 dagar med landslaget, så kan du vara helt kört. Och det går bara en månad till nästa gång. Men efter 10 dagar med klubblag så är du också kört. Och du vet att, men då blir det en sån vana. Du går in i en bubbla i januari och du kommer ut av den i november.
Jo. Ja, men det är bra. Jag är enig med dig på det. Du, vi går in och pratar lite om prestationskultur. Och en kultur som finns på olika ställen. När du kommer till en ny klubb, Vad är det första du gör då? Eller ett nytt lag?
Jag skaffar mig all information om laget och spelare. Allt som finns. Det första jag gör på en träning är att skaffa mig översikt över klubbens ekonomi. Mm. Det är jätteviktigt för en tränare. Mm. Jag vet vad det går till. För att det, visst en klubb gärna vill ha det, så säljer de in klubben för det är det värt. Och det är inte säkert att allt stämmer.
Stämmer det? Så, men när du sen börjar jobba då och så vidare, så märker du att det finns en viss kultur i klubben och så vidare, på måten att vara och tänka och mentalitet och så vidare. Och så vill du sätta din prägel på det. Hur tar du dig an den delen där då?
Jag har alltid haft assistenter som har varit i klubben i lång tid. De kan ge mig väldigt god insikt på människor. Det är alltid så att det är kun människor som kan hindra dig från att göra en bra jobb. Visst är någon av de människorna som på många måter har en egen agenda i förhållande till sin funktion i föreningen. Så det är att få full översikt över allas funktioner i föreningen är väldigt viktigt för mig. Och då säger jag alla. För jag vet att det alla som arbetar i en klubb är beroende av att laget vinner. Men vad sker hvis laget tappar? Mm. De vill veta vem som framdeles är där för klubben och föreningens skyld och inte för sig själv. Och det prövar jag att skaffa mig en god översikt över och genom andra, självklart. Och jag kan inte gå runt och förhöra mig på var enkels individs jobb och vad de gör, men jag tar folk som jag litar på, som svärt ofta blir assistenten jag får. Han kan jag bruka till den typ av arbete som kan sätta mig in i var enkels funktion och också i vad slags typ av människor de är. Och det har varit nyttigt för mig.
Mm. Om vi backar lite till det här med kultur och så vidare. Exempelvis då Helsingborg kontra Malmö, vad det gäller klubbkultur och mentalitet och så vidare, så har du ju väldigt tätt fått uppleva båda. Finns det några skillnader där på olika måter att tänka i de två föreningarna, exempelvis om det bara är 5-6 mil emellan?
Helsingborg är ju känt på många måter, mest känt på för Helsingborg-modellen, sätt att spela på när det var många mästerskap på slutet av 30-talet. Och det började bli ganska länge sedan. Men så hade de ofta ett ledarskap, alltså var drivet av Ingvar Brenner, som på många måter var främst i alla frågor runt vad som skulle göras med Helsingborg. Det var svårt nyttigt för mig när jag kom dit som ordförare, för att han fick genomföra ting. Malmö har en annan bakgrund och kultur som fotbollsförening, för att de har för det första varit i en Europa-final, en serievinnare, cupfinal. De har vunnit mest av samtliga lag i Sverige, mästerskap, och det är en helt annan typ kultur som finns i Malmö än som i Helsingborg. Mm,
mm. Om vi skulle exempelvis göra samma jämförelse mellan Brøndby och Rosenborg, vad landar vi där?
Ja, men de är också ganska lik, men Rosenborg har ett mycket tyngre fundament än Brøndby. Brøndby var väldigt starka på 90-talet. På 2000-talet och utöver så har det varit mer spredt, för FCK kom in som en alvorlig konkurrent efter att FCK blev dannet. Och det var ju en genistrek av Donny att få stifta den föreningen och för att få ett tungt flaggskip i Köpenhamn vid sidan av Brøndby. Brøndby var ju hela Danmarks fotbollsklubb, men och ligger väst för Köpenhamn, men var inte reellt sett Köpenhamns klubb, men det var Danmarks klubb. Och en fantastisk fotbollsförening som har väldigt många likheter med Rosenborg. Men Rosenborg har igen detta med, de har vunnit mästerskap, de har uppträtt 8 gånger på rad i Champions League. De har varit Nordens lokomotiv i många, många år före FCK kom på banan. Mm. Och det, så alla dessa klubbarna här som Malmö och Brøndby och Rosenborg, de har alla sina särpräg, de har alla sina likheter. Men alla, varje sär har på många måter sin styrka inför föreningen. Och det är också för det att det ligger i tre olika länder. Mm.
Du, sista tanken runt det här med kultur och så vidare. Vinnande kultur, vinnande miljö och så vidare. Du älskar att vinna. Vad har du gjort för någonting i de klubbarna du har varit för att verkligen skapa den ultimata vinnarkulturen i omklädningsrummet, i garderoben, i laget?
Alltså där ligger ett fundament från tidigare. Det har gjort det både i Malmö, Brøndby och Rosenborg. Det har varit ett fundament som gör att du kan gå vidare utifrån kulturen. Det ligger i väggarna. Det är sätt att tänka på. Vi har gjort det tidigare. Om du har vunnit ett mästerskap en gång så, i en förening, så är det, det kan vara svårt att vinna igen, men det kan också vara lätt att vinna igen för du känner vägen. Och vägen är ofta, när du vinner mästerskapet så är det över på ett sekund. Tänk dig, fan, där vann till mästerskapet och så är det över. Så måste ju börja på nytt. Men det är ju resan. Det är hela resan som är intressant. Det är varje dag som är intressant. Och därför så kan du gå tillbaka och se vad har vi gjort där och där och där. Vad gjorde vi idag när det blev svårare tider och vanskligare? Vad gjorde vi den veckan? Gjorde vi den veckan? Hela tiden, du känner resan. Och det att gå resan är fantastiskt. Men det att ta på nytt är faktiskt ändå bättre.
Nej, det är resan som är målet, mer än målet.
Ja.
Mm-mm. Det är bra. Då går vi in på nästa ämne, gruppdynamik. Hur har du jobbat med att utveckla gruppdynamiken i de olika lagen du har tränat?
Alltså, det att vara fotbollstränare är på många måter att du ska in och leda en förändring. När du kommer in i en klubb så måste du ha en förändring. Okej, okay, hvis laget har vunnit år innan så må du likväl göra förändringar utifrån det du syns är riktigt att göra. I Rosenborg första gången i 2003 så tog jag bort en viktig central mittfältare som har varit där i många år och satt in i en annan. Och det var ju högt, det var mycket diskuterat, men den spelaren, efter min mening så var den spelaren på väg ned. Kontrakten gick ut, fick inte förnya kontrakten och plockade han väck ifrån laget för att få en annan typ av spelare in. Det är sån, och därför så jag använde mig egentligen, och när jag kom till Danmark nu så visste jag också att jag måste göra förändringar från 15 år med Morten Olsen, som för övrigt har varit främragande år för Danmark och en mycket, mycket duktig person och tränare och människa. Men jag måste likväl göra några förändringar i förhållande till laget, hur ni ska få laget att spela på det sätt jag vill. Mm. Så där finns en teori som heter Leading Change, och det är John Kotter som har skrivit det, Leading Change. Och det har jag läst väldigt mycket om, hur den 80-trinsraketten för att få ting på plats när du kommer in och ska göra förändringar. Det handlar väldigt mycket om att finna fatt i de viktiga människorna i laget som på många sätt ska vara med vidare. Och så allierar det med den oss var en kvartett av spelare som vi visste jag måste ha med mig på laget. Så jag samlade Simon Kjær, Kasper Schmeichel, William Kvist, Christian Eriksen, samlade dem och så talade med dem om hur jag ville ha det. Och så besökte jag var och en av dem för att få in min idé på hur vi ville ha laget, hur vi skulle driva laget, vad vi skulle göra. Och då fick jag med mig dem till att hjälpa mig med det inför det övriga på laget. Så vet du, undervejs så är det kanske någon som har tas bort i en grupp som på många sätt är för negativ i förhållande till det du ska göra. Du får usikker på om de kan göra jobben. Så fjärnar du dem, så sätter du in dina egna folk. Så handlar det om på många sätt att visst motgången kommer så måste du vara där. Du kan inte gå ut där eller börja förändra och bli urolig. Och det är väldigt viktigt att vara stå nog till att få tro på det. För alla får tro på det. Och så för det fotboll, det är inte så med fotboll att det, du kan bara träna ett lag och så får du resultat. Det är aldrig säkert, för du har ett motspelande lag också som kan vara jätteduktiga och spela bättre än du. Och det kan ta tid till att sätta samman ett lag som du får som ska fungera optimalt. Och av och till så kan resultat komma vandrande från Gud och nästa gång så kommer det från helvete. Så det är liksom så ner i fotbollen någon gång. Och det där må du på många sätt vara beredd på. Men det allermest handlar mest om lite med att det, du sätter gruppen, du sätter kursen, du har en vision och så står du fast i det. Och du är stenhård där. För hvis du börjar förändra för mycket på ting och vingla mellan idéerna dina, så vill gruppen ta liv av det. Då vill du inte ha en chans.
Nej, men det är bra. Jag är helt enig på det. Du var inne på det här med att ta ut en grupp och forma en grupp och så vidare. När du skulle ta ut VM-truppen till Ryssland 2018 under våren där, var det ett av de svåraste enskilda uppdragen du har haft att ta ut de 23 spelarna?
Ja, definitivt. Det är väldigt hårt att kunna säga till en spelare att du blir inte med, för att jag har en annan som är föredukterad i ögonblicket. Och det kan vara riktigt bra fyra som blir utelatta.
Och där är det så här, det där tycker jag är väldigt intressant, för att där kan man göra på olika måter. Och Sverige och Danmark gjorde ju då på helt olika måter i förhållande till att ta ut truppen. Sverige då gjorde det klassiska, kan man säga, att ta upp 23 spelare direkt. Det är ni 23 som är med. Medan du och Danmark, ni tänkte och gjorde med ett litet annorlunda upplägg. Kan du berätta lite om det upplägget och hur ni gjorde och varför ni valde det upplägget?
Huvudgrund för att vi valde det var att vi var tvil om två eller tre spelare. Och därför så tog vi ut extra spelare i den troppen. Och så det blev ju, istället för att ta 23 direkt, så hade vi 27, tror jag. 26 eller 27.
Det var väl två olika faser?
Ja, först 27 och så gick vi ner till 25, tror jag, så var det två så usikre blad där. Så vi har nytt att göra det sån. Jag tror inte jag hade velat ta 23 hvis jag hade haft klart alla i förhåll till skada. För de sa det att vi kan inte resa till Sverige, nej, till Sovjet med skadespelare. Eller med spelare som kan bli friska i löpet av en vecka. Vi må ha friska spelare nu och du må kunna träna igenom hela vägen fram till första kamp. För det att det, och där hade jag mycket bra hjälp av Jon Dahl Tomasson, för det att det, han har upplevt någon katastrofår under mästerskap. De har rejst till mästerskap med skadespillare som skulle bli frisk i löpet av den perioden som inte blev frisk. Nej. Och det blev en väldigt hård belastning för laget.
Rent ledarskapsmässigt, Åge, efter de lägerna och kamperna där innan avresan till Ryssland då, så blev det några samtal till några spelare som då helt enkelt fick reda på 5 i 12 eller 1 minut i 12 att de inte skulle vara med. Var det en av dina tuffaste ledarskapsuppdrag i karriären och ta de samtalen?
Ja, det var helt förfärligt. Alltså, speciellt inte så mycket de som jag visste var skadade, som vår medicinske stab hade sagt att ni är skadade, de kan inte bli med. Så det var uppdrag egentligen, det är synd för dem, för de hade blivit med hvis de hade varit friska. Och så de var utlatt av medicinske grunder. Och så blev det lite styr i ettertid, för att de mente själv att de var klar och så vidare. Det har alltid varit sån typ av frågor. Men det var hårdast för dem som var friska och hade gjort sin jobb och varit lojala i längre tid, och så säga att ni blir inte med.
Nej. Du, det är bra, Åge. Du, nu ska vi släppa det här lite grann kort för en stund, och så ska vi gå in på någonting som hamnar om 5 snabba svar, 5 snabba spörsmål. Och då får du inte tänka allt för länge, utan ett spontant snabbt svar. Är du beredd?
Ja.
Då kör vi. VM-guld eller Champions League-seger?
Ja, VM-guld.
VM-guld. Carlsberg eller Ringnes?
Carlsberg.
Norwich eller Manchester City?
Manchester City.
Manchester City. Maradona eller Pelé?
Pelé.
Bacalao eller oxfilé?
Bacalao.
Bacalao. Det gick snabbt ändå. Och då självklart, Åge, så måste vi ha med lite om bacalao här i programmet. Ska du berätta om det? Vad är bacalao? Jag kan säga att du är en jävel på att laga den maträtten. Och det är väldigt gott och väldigt mosamt. Berätta om bacalao. Varför är du så bra på det?
Det är en norsk-spansk fiskerätt. Alltså, den kommer av, du har en torsk. Den torsken blir flådd, alltid tatt ut. Den blir delt i to och brettet ut så, till en flat fisk närmast. Så blir den saltat. Och så blir den lagt i stavel, som i höjden. Och när den, så blir den törkat där med saltet på. Och så blir den stenhård. Och då kan den uppbevaras i lång, lång tid i den tillstånd. Men hvis du ska använda den, så måste du lägga den i vatten i minst 2 dygn. Man säger 1 dygn per centimeter. Och i det vattnet så måste du byta vatten 2 gånger om dagen för att få allt saltet ut av fisken. Då får du en konsistens som heter klippfisk. Den är fantastisk, det är helt vit och den är full av protein, en fantastisk rätt. Så tar du en gryta, och det här spanjolerna har egentligen, som köpte mycket klippfisk från Norge, Fordi at du kan spise fisk, de katolske kan spise fisk i fastetiden og ikke kjøtt. Og derfor ble denne klippfisken veldig populær når de anvendte denne oppskriften her. De har olivenolje i botten av en pann. Så deler de opp fisken og legger fiskestykkene i botten. Så har du på potatis, på skjærte potatis, 2 centimeter tjukke skiver på toppen av fisken. Så har du på skalade tomater på toppen av der igjen. Så hiver du på litt cayennepepper, litt spansk pepper. Og så kjører du et nytt lag igjen med fisk, potet, skalade tomater. Så legger du på syltet paprika og litt mer cayennepepper. Så får du en fantastisk rett som du vil elske å ete. Og jeg serverte den til deg, Jørgen. Jeg serverte den til i Malmö, i Brøndby og i landslaget, overalt. Og ja, alle gillar det.
Alla liker det. Och jag kan bara bekräfta, det är fantastiskt gott, men det är också väldigt morsamt och väldigt socialt trevligt. Och det är tillsammans med några goda öl så är det väldigt mycket morsamt fotbollssnack och snack om allt möjligt. Och det har blivit en liten tradition att du gör det för alla ledarna i alla de olika lagen som du har jobbat med.
Ja, det har gjort det. Och akkurat nu så har vi, är det så mycket covid och smittregulativt att vi får inte ta in alla folken här på Brakka. Det är bara vi som är här tillsammans med kocken då. Så vi går och äter, administrationen får heller inte komma in och äta. Så jag måste vänta till vi får covid ut av vårt system och så ska jag laga bacalao och förbanna coviden på allt det är värt.
Ja, det blir bra. Det är bra, härligt Åge. Jag kan bara bekräfta att det här är väldigt god rätt och att du är väldigt god på att laga den maträtten. Då går vi lite grann på andra ämnen igen och då ska vi prata lite grann om det här med lagkaptenen. Som du själv var inne på så har du haft väldigt nära samarbete med några av spelarna som du har diskuterat mycket olika saker med. Kan du ge mig några exempel på några bra lagkaptener som du jobbat med och exempel på väldigt nära bra samarbete som du har haft med honom?
Så det som ligger närmast på mig där, det är två och två sista, det är de som ligger närmast egentligen alliga, de flesta, men väldigt nära. Men Markus Rosenberg i Malmö är nöjd att komma inom som typ och som ett samarbete med han. Alltså det att involvera han i sättet jag tänker på, speciellt när det gällt kampen i Champions League-kvalificeringen, så brukte jag Markus mycket. För att du behöver en som går i front, en som kan ha styr på omklädningsrummet, som kan sätta idén ut i livet och som kan genomföra det vi ska genomföra. Det är ofta lika att det också det defensiva spelet startar på topp. Och därför var Markus en fantastisk inspirator i förhåll till att få det till. Så att det hans aggressiva spel førte til at vi kom på plass bakom honom. Og den andre vegen, hans tøffe spilsett, passer det veldig godt i Europa. Og så er han en jättefin kille å jobbe med, sånn ellers. Altså, det var aldri snakk om, altså, han sparte seg aldri i treninger og den biten. Han gikk foran i trening og sørget for at intensitet var riktig i treninger og kvaliteten var god. Det samme med Simon Kjær i landslaget til Danmark. Jeg valgte Simon fordi at Simon er en rutinert mann, en veldig en person som tenker på alle. Og det vi aldri vil glemme med Simon Kjær for var under VM i Russland så ble en av våre spillere far for første gang. Og han satt i Russland, så var det komplikasjoner med dottern som var født. Då samlade Simon Kjær sammen penger för hele laget och sendte spelarna hem med privatfly för att få en natt med sin nyfödda dotter och sin fru. Det är fantastiskt flott gjort och det visar också omtänksamheten till Simon. Dessutom så var han pådriver på banan och du kunde alltid lita på.
Nej, men jag, och det jag var med er då med danska landslaget så kan jag bara bekräfta att Simon Kjær var ju en person som verkligen gjorde väldigt starkt intryck som person, som människa, som kapten. Och precis det som du säger, hans ansvarstagande situation i det läget. Men också hans professionalitet, hans ödmjukhet, hans sätt att kommunicera med omgivelsen. Simon Kjær förstår ju att du hade väldigt, väldigt gott samarbete med och att det var en av de bästa kaptenerna som du någonsin har haft.
Ja, jeg hadde egentlig, du hadde både Kasper Schmeichel, som var veldig lik Simon på alle mulige måter, men som jeg sa til Kasper, jeg har egentlig aldri gillet å ha en keeper som kaptein. Ikke fordi at han keeper, men fordi at jeg har sånn distans til keeperen. Jeg kan ikke ta han på sidelinjen i en stoppsituasjon, som kanskje varer et halvt minutt, og så er buret tomt når han skal inn igjen. Altså, det går ikke det. Så jeg føler at, men de lever sitt eget liv og er sine egne pådrivere for laget likevel da. Men og det har jeg også forklart til Kasper når den frågan kom opp da. Og derfor er det viktig at du har på mange måter mange kaptener i et lag. Hvis du er så heldig, var heldig i Danmark, så hadde mange kaptener, men da hadde en som på mange måter hadde alle de egenskapene du så etter.
Simon Kjær har jo dessutom en annen stark egenskap. Han har en svensk fru, svensk kone.
Det er helt korrekt. Ja. det er jo en... Når du først er inne på svensker, så er det en... Svenskerne har en del gode egenskaper som vi ikke har i andre nordiske länder.
Du, om vi tittar på det här med hur man kan bruka sin kaptein eller ett kapteinsråd, kan vi väl kalla det, som du hade då samman med Schmeichel och William Kvist och Christian Eriksen. Vilka typ av spörsmål hade du som du brukte deras meningar om i verksamheten med danska landslaget?
Det var två ting. Det var träningsinnehåll, belastning. Det var taktik. Högt eller lågt press. Ja, det var väl de tingen där. Mm.
Har du haft något exempel på där du har tagit spörsmål som är ännu lite djupare in i en tränares beslutsfattning? Jag tänker på laguttag och så vidare. Att du har brukt kaptenen i något samtal med valg som ska göras där. Har du haft någon sån situation?
Ja, det har varit. Det har hänt. Men det har hänt mer där det har varit direkt, där kaptenen själv har varit direkt involverad i vem man ska spela med
ja. Mm.
Vad han føler sig mest komfortabel med. Mm. Det har varit sådana spørsmål med lag som jag tränar.
Typ mittstopperkollega eller spiss.
Mittstopperkollega eller spisskollega. Eller mittbanekollega.
Det är bra, Åge. Vi släpper det så går vi in på en annan del som vi har varit inne på lite grann här om hittills. Och det är ju det här med ledarstaben. Idag är det ju inte bara ledare för spelarna utan också ledare för de andra ledarna. Och precis som du själv har nämnt så har ju utvecklingen på ledarstaben från förr tills nu varit gigantisk. Vad känner du för det? Vad tycker du att det är för fördelar och det är för nackdelar med det?
Alltså, i början så var du vant att jobba mer eller mindre alene. Med kanske en assistent och en keepertränare. Idag så har du fystränare, du har analytiker, du har flera fysioterapeuter med dig. Och det är flera alltså, och en materialförvaltare det är ofta som visst du i början det är så att du vill ha en röst eller du vill ha en tanke som är lik och då är det lättare visst det bara två tre stycken och kunna förmedla den tanken och den rösten så att vi kan hantera ting likt och det värsta ville vara för ett lag är att det någon ser en annan ting än det är egentligen hovedtreneren sig som ansvarlig för det här. Du ska vara huvudkommunikatören in till laget, men samtidigt så vet du det att det kommuniceras en hel del från fysioterapibänken. Det kommuniceras en hel del från materialförvaltarrummet. Det är olika typer kommunikation. Det är spelare som går till fysioterapeuten när de är skadade, då är spelaren nere. Så det är kanske en spelare som beklagar sig till materialförvaltaren och är ute av laget. Så det är många som kommunicerar här på olika mått och du måste vara trygg på att de säger de rätta tingene. För visst du kommer och säger till din fystränare att det är uff, vi tränar för hårt och så säger fystränaren ja, jag har sagt till hovedtränaren att vi må inte träna så hårt och han har slett inte sagt det. Så blir det fel. Och då kommer en tvil in i bilden och det är ju fler människor som är samlade desto större chans för att få eller felkommunikation. Mm. Därför är det otroligt viktigt att ha en rätt kommunikation. Alltså att det är de som arbetar i en stab förstår vad du vill och är lojal. Samtidigt som jag som huvudtränare må vara väldigt lojal till mina medarbetare. Och inte utlevera dem på något som helst sätt. och backa dem och bygga dem och sörja för att de blir duktiga i sin jobb. Det har varit min intention.
Den viktigaste egenskapen när du ska bygga ditt team, när du, hur tänker du när du formerar dem? Är det den specialkompetensen inom sitt område eller att de har väldigt likt ledarskap som dig och har samma tänk som dig i kommunikation med gruppen och så vidare?
Allra helst bägge delar, visst det är möjligt. Men du vet inte, visst inte du har jobbat med dem. Så du ser ju på kompetensen. Du inhämtar också från spelarna den kompetensfrågan blir ställt och du får en tillbakemelding på, och det kommer an på vem du spör också, för att visst en spelare är ofta skadad så vill han kanske ha en undskyldning för fysioterapi team och säga att de är inte duktiga nog. Eller visst en spelare som inte är stand till att löpa långt, han har fått för dålig fysisk träning, eller målvakt som släpper en mål, han får för dålig målvaktsträning. Så du måste ta ut och sörja för att du får en så bred som möjlig tillbakemelding på typ tränare, typ människor. Och det hänger ofta samman. Alltså, hvis du har en väldigt duktig tränare i målvaktstränare så är han också en duktig kommunikatör och duktig människobehandlare. Det hänger ofta samman, de tingen där. Så hvis du är bra på ditt område och får en bra tillbakemelding så handlar det också väldigt mycket om det människor. Och jag är väldigt upptatt att det är de som arbetar med människor, de förstår människor. Och för det du må uppträda på ett sätt i folk att vara bra pedagoger men också ärlig och redlig människa som spelarna kan stole på. Det är det viktigaste för mig.
När du har kommit till ett nytt lag och en ny grupp och så vidare, har du haft mycket jobb och lagt mycket tid på att kommunicera med din stab och din stöttapparat hur du vill ha det och hur de ska förhålla sig till spelargruppen och vilken kommunikation som ska vara hit eller dit och så vidare? Har du brukt mycket tid i början på att kommunicera med din stab på det?
Ja, det har jag förstått gjort mer under senare åren än i början. Alltså, för det har med stabens störelse när jag kom till Helsingborg i 98. I Molde så kände jag alla och kände de folkarna runt mig. Så det var inte så komplicerat. Men jag kom till Helsingborg första gången så tog jag in Hasse Karell för han kände föreningen och kände byn och staden och det hela. Och det var viktigt för mig. Men selv där så måste vi också göra ändringar underveis i själva staben. För det var ting som inte fungerade. Så måste du ta ett skifte. Det samma sker i Malmö så tar det in Olof Persson som känner föreningen gott. Känner folkena. Men där också var det på så vidt en stab jag hade kännskap till. Alltså Johnny Fedler har varit där länge. Alla kände föreningen. Daniel har spelat, var sportchef. Så det var lätt tillgång på allt. Och de kände människan som var runt. Men själv där så var det ting som vi upptäckte underveis som vi måste göra ändringar för att få det ändå bättre. Så är det överallt egentligen.
När du kom till Danmark sen så fick du forma ganska mycket själv av stöttapparaten Monir och Jondal och Ben och så vidare. Berätta lite om den processen.
Ja, det var ju sånt att jag fick ju egentligen fria händer bortsett för att de ville ha en dansk som assistenttränare. Och det var viktigt för Danmark för liksom, eller så kunde jag sätta ett fullständigt annorlunda preg på Danmark än de kanske önskade. Men jag fick ganska fria händer och det var ju och för det första att få på plats en heltidsansats assistent. Det hade de inte haft innan. Så det fick jag på plats. Så fick jag på plats målvaktstränaren alltså Lars Hög som varit där innan. Och fick han in. Ben Rosen från Malmö som jag hade goda erfarenheter med från Malmö blev fystränare. Det hade de heller inte haft innan. Och så fick jag Monir på analyser på heltid. Det hade jag heller inte haft innan. Och också scouting-systemet som du var en del av fick jag också plocka samman till VM. Där jag fick välja mina folk och det var så väldigt bra. Så jag hade en också fria töjlar egentligen som tränare i Danmark.
Jag upplever ju att det var en otroligt härlig atmosfär i hela ledargruppen i det danska landslagets stab. Fantastiskt gäng alltså.
Ja, det var det. Och det är otroligt duktiga folk och flinke folk. Och vi hade det väldigt fint. Och det ska man också ha när någon är samman så mycket som vi är. Så ska man ha det bra samman. Och då det kommer också an på de personerna, hur de är. Alltså, du må vara, för att jobba gott i fotbollens värld, tycker jag då, så ska du också vara gott socialt inriktad. Du må kunna lika och tala med människor också.
Jag är helt enig. Du, sista spörsmål runt det här med ledarstaben. Det finns ju mycket experter idag inom olika områden. Experter på fysträning, keeperträning, analys och så vidare och så vidare. Är det svårt idag för en head coach manager att balansera alla olika experters vilja till inflytande på verksamheten i förhållande till helheten?
Ja, det kan det väl bero på hvordan du utnyttjar de folken. Alltså de må få lov att bruka sin expertis till något positivt. Och så, och jag pleier alltid att säga att jag förstår vad du säger, men så brukar jag av och till min erfaring på till något helt annat som på något sätt inte baserat på sån vetenskaplig analys, men rätt och slett från erfaring av tidigare begivenheter. Och det, någon gånger kan det kollidera, men svårt ofta så är det vetenskapliga det verktyg du bör bruka till att få fram något. Men jag vet att det finns tränare som har kastat bort den där fyskontrollen på hur långt du löper och hur fort du löper och stola på sitt eget syn in i träningen och se på det som är det viktigaste. Men jag har vänt mig till att stola på det så här fysiska tränarna, på de folken som ger mig analyser och ser att de kommer med grundiga ting, och då ska man också bruka det. Och så bygger de upp ansvaret för dem, och det är min erfaring att de tar ansvar och de brukar det på en positiv måte.
Ja, men den balansegången där, att bruka den specialkompetensen samtidigt andra att klara av att sätta det i settingen för helheten, det har ju blivit en av headcoachens viktigaste uppgifter.
Absolut, och så är det så att du vill aldrig lära på ett tränarkurs hur du ska hantera situationerna, för då måste du in i faktiskt praktisk arbete genom veckan för att förstå viktigheten av det. Alltså sätta samman träningen och belastning, det att ligga på riktig belastning i förhållande till nästa kamp och så vidare. Det är ting som du måste bara lära i praxis.
Mm. Och jag är helt enig med dig där, och där kan vi koppla tillbaka till det du sa från början. Att fotboll är byggt på väldigt mycket erfaring, fotbollsledarskap. På nästa spörsmål här och nästa tanke. Mentala faktorer. Hur har du jobbat för att bygga ditt lag och dina individers självförtroende?
Där har jag egentligen brukt min egen erfaring från barn och från spelet. Då. Jag vet hur det är att vara ung, och jag vet hur det är att vara erfaren. Jag vet hur det är att vinna och hur det är att tape. Jag vet hur det är att inte ha känslan av att lyckas i en träning eller en kamp, och också känslan av det motsatte. Det att sätta sig in i en spelars situation, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt för att kunna bygga på det mentala på spelaren. Och det är väldigt erfaringsbaserat, för att man kan se när spelare är nere, man kan se när spelare är lite utanför, när de inte lyckas och när de försöker eller prövar arbeta sig tillbaka igen efter att ha varit misslyckat. Och det är spelare som är skadade, som ska tillbaka i spel, ha tålamod. Försöka att jobba och trycka på de knapparna som är viktiga för ett människa. Det kan ofta vara det enkla som är det bästa och mest geniala. För att visst du i tunga stunder lägger en hand runt en spelares axel, så vill han förstå att du bryr dig om honom. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt i motgångens faser. Alltså, sen när ting inte fungerar för hållet, så måste du ha tid till att ta de spelare som är nere. Och så handlar det om den andra sidan, att det spelare som har mycket talang och som på många måter inte har den självdisciplin att ta det ut, så måste du lära dem det och lära piska på dem och fortälla dem att de är duktiga. Det finns bara ett liv. Det är det livet här, och det måste du bruka till det bästa för dig själv.
Din erfaring som amatörpsykolog, kan vi bruka det ordet, har ju varit väldigt stort och framgångsrikt. Det är egentligen på den måten du har jobbat med detta.
Ja, jag jobbar väldigt mycket med det mentala. Så det är att sätta upp spelare och sätta upp lag. Jag har på många sätt varit en profession för mig. Är väl ganska bra för att få folk motiverade att göra en jobb. Både daglig träning men också till kamp. Och det är något som jag gillar egentligen. För det handlar om att trycka på... det handlar om att du får på många måter att bygga upp en tillit från spelarens sida. En tillit till dig själv som person. Så kan du lyfta den ända mer. Det är på många måter att å bruke, når du kjenner deg vel, bruke de grepene som handler om å gjøre dem best. Hva er det som gjør deg best? Hva er det som gjør at du kan være vår beste spillere? Hva er det som gjør at denne kampen er viktig for deg, og at den er spesielt skapt for deg? Det trenger ikke være sant engang, men du kan bare, du kan si det, du kan bruke det. Og det å gi dem roller i spillet som er viktig, for der de kan bruke sine beste egenskaper, gjør at du kan skjule andre dårlige egenskaper. Og det handler hele om, hele livet handler egentlig om det å sette folk i en posisjon som gjør at de kan bruke seg selv. Da vil jeg vokse inn i himmel, hvis at de får lov til det.
Ja, men det er bra. Du, det her med beteendevetare, idrottspsykolog og så videre, har du haft noen tilfelle der du har haft noen sånn med i ledarstaben og brukt det?
Nei,
du har ikke. Du tar hand om den grejen själv.
Jag har tagit hand om den biten mycket själv, och det är på. Jag har ju haft Fryklund i Malmö. Han var på deltid. Han var faktiskt väldigt nyttig, för att han var inne, men det var det mer ett utvalg av spelare som vi kunde egentligen. Jag kunde berätta till han om vad jag tyckte var. Inte var bra med den spelaren, som kunde bli bättre. Mm. Och så kunde han själv ta över den samtal med spelaren. Mm. Och så kunde han ge mig tillbakemelding. Mm. Men, så det var nyttigt för mig, för jag kunde få då veta ting som jag på något sätt inte hade visst hvis jag talade med spelaren direkt. Så det var nyttigt.
Det var nyttigt.
Och han var på deltid för oss i Malmö.
Men det var på det individuella planet, inte på gruppen.
Ja. Nej, individuellt.
Du var inne på det här lite grann, att hantera motgång och medgång. Vad har du för erfaring av att vad som är viktigt som coach, att hantera motgångar och medgångar? Vi kan börja med motgångar.
Ja, det är svårt alltså för en tränare med motgång. Det är svårt alltså. Du är nere när laget tappar, och hvis du tappar för ofta så är du i hvert fall nere. Och det är alla dina idéer på många måter blir ifrågasatt hela vägen då. Och det är tungt i sig själv.
Och vad gör man då?
Man har två val. Det är en är att göra en förändring själv, hvis du tror det är bättre, eller bli ved. Stå ved din struktur, din måte å jobbe på, være tro mot den, hvis den har gitt deg positive erfaringer innan, så bør man stå ved det, for at det da teorien, da holder teorien også fra tidligere. Da må man kanskje gå inn og se på enkeltindividets prestasjon i en taktisk sammenheng. Så du vet at du har forskjellige typer teknisk kvalitet og taktisk kvalitet på alle spillere. Men hvis hovedtesen din, hovedpunktene dine i en taktisk plan, hvis de har stemt et annet sted, bare med andre spillere inne i den planen, så vil jeg ha fortsatt arbeidet med det, selv om jeg hadde jettestor motgang. Fordi at det handler om å tilpasse disse spillere taktisk inn i den, eller jobbe med å få den bedre på det teknisk-taktiske, fysiske området, og forstå sin rolle i en, la oss si, en 4-4-2 eller en 4-3-3. Det er derfor jeg jobber veldig mye med individet her på teknisk-taktisk plan, fordi at det er fysisk og mentalt. Fordi at jeg setter en rolle for laget i min 4-3-3, så sier at Høgebæk må være en av de beste løperne vi har i vårt lag. Han skal løpe mellom 16 meter så ofte som mulig. Han skal ha flest høyhastighetsløp av alle spillere. Han skal være god til å vinne ballen. Han skal være god til å takle, han skal være god til å slå innlegg, han skal være god til passninger. Så det blir en rollebeskrivelse der, og hvis du da analyserer kampen og ser at han har ikke så mange høyhastighetsløp som mulig, så må jeg si til ham, du må skaffe deg det, vi må jobbe med det. Hvis han misser på 10 av 12 innlegg, så må han jobbe med innlegg. Hvis han misser på passningsforbindelsen, så må han jobbe med det. Hvis han misser på duellkraften sin der ute i taklingen, så må han jobbe med det. Ok, da må du plukke ifra hva som er mulig å forbedre, eller du må bruke en annen bekk i hans rolle. Det er det kravspekken som er sett til mine spillere i alle roller. Så alle har en kravspekk i forhold til hva de skal utføre på plan. Og så hvis du da, det 4-3-3, hva er noe galt med systemet? Er det galt? Da må vi begynne å se på hvis vi opptrer galt i forhold til press når vi skal robre boll, eller hvordan vi gjør det når vi skal spille sammen fremover i banen. Altså, det kan du alltid se, men systematikken for det vil jo holde på, og si at jeg vil gjøre det på den måten her. Det settet jeg vil spille.
Det er bra. Da tar vi medgang. Ditt lag har haft en otrolig medgång. Vunnit kamp 10-12 kamper rad. Spelarna börjar bli lite cocky kanske och så vidare. Som coach, som ledare, att hantera det. Styre börjar snacka om Champions League-seger. Publikum har redan tagit ut all segern i förskott och så vidare. Att hantera det med gruppen, med guttar som börjar segla iväg.
Ja, det är ju underveis. Allerede efter, hvis de har vunnit 12 i rad, så tar du allt ifrån första segern. Att det, du måste vara förberedd på att det är en resa. Att det är inte nog med en. Vi måste ha två. Och så måste vi ha tre efter två. Att det är liksom hela tiden på att hålla det nere hela vägen. Inte ta av. Och se att det är bara en del på en lång resa. Bara en liten del på en lång resa. Och det går så motsatt. Hvis du förlorar undervejs så kan det rättas igen. För detta resan är lång. Och därför är det så viktigt att du må på många måter i fotbollens värld leva kraftigt i nuet och bruka alla framgångar för det varit där och då, samtidigt som du lägger den väck dagen efter. Och då börjar du på en ny resa fram till nästa kamp. Och den, hvis inte du vinner den, så är inte den första seger värt så mycket. Så jag brukar mycket tid på att se att det att sätta samman en vilja att vinna och nollstilla för varje gång är extremt viktigt i fotboll.
Ja, men det är bra. Jag är helt enig med dig. Du, den mentala pressen på dig själv i den rollen du har haft som coach för lag som har haft förväntningar, press, krav och så vidare på att vinna både yttre och inre. Hur har du hanterat pressen på dig själv?
Jag tror det är den människotypen som egentligen gillar att ha press på mig. Alltså, jag har gjort det i förbindelse med utdannelse, ta examen där. Har på många måter haft en sån rar grej att det alltid ville vara bäst. Alltså, helt ifrån jag var liten av så ville jag vara bäst. Jag ville vinna fotbollskamper, jag ville vara den snabbaste löparen, han som hoppar högst och så vidare. Så jag har alltid haft det i mig på en måte. Mm.
Och, så det är någonting som du känner är medfött med
ja, så vill ha den bästa karaktären på skolan och allt vill jag liksom i allt att vara bäst. Och därför så har press inte varit en stor grej för mig. Det var, jag kan huska en som sa till mig när jag reste till Manchester City liksom, vart ska du där? Du får aldrig spela. Alltså i England och allt. Okay. Så det gav mig bara mer som bränsle för att visa att jag ville kunna spela. Och när det kom till större klubbar, alltså du kommer till föreningar som har vunnit mycket och så förväntar jag att du ska vinna igen. Så följer inte någon press på det. Det följer bara på många måter en slags säkerhet för att vara inne och du vill gärna visa och prestera. Och det gör det ändå mer inbit på att ta och vill vinna. Så för mig så har det som person inte, tvärt emot, egentligen varit en fint att ha den utmaningen.
Du triggas mer av desto viktigare kamperna är.
Ja, det har alltid gjort.
Det är bra. Då kommer vi på en fortsättning på det här och det är ju att hantera helt avgörande lägen då som ledare. Och du har ju haft några sådana situationer här som vi ska prata om, några väldigt intressanta exempel. 98 med Helsingborg, sista avgörande kampen i Allsvenskan med HIF, borta på Nya Ullevi mot Häcken. Helsingborg kan vinna första guldet på 56 år. Tapp 2-1. Året efter så uppstår exakt samma läge igen. Samma arena, denna gång mot IFK Göteborg. Åka upp till Göteborg, vinna den kampen och veta då att då vinner HIF sitt första guld på 57 år. Och vilket ni också gjorde, ni vann med 2-1 där. Hur hanterade du som ledare den mentala situationen att åka upp och att icke få spelarna till att börja få tankar om vad som hände året tidigare? Vad lärde du dig från första gången som du hade nytta av andra året och så vidare? Kan vi ta en litet race runt detta?
Ja, i 98 så mötte jag alltså Häcken som hade aldrig åkt ur Allsvenskan. Och jag tror, och genom hela veckan innan så hade vi hade ett poäng försprång på AIK. De var borta i Örebro tror jag, och vi skulle ha Häcken borta. Jag tror att alla såg mot Helsingborg och säger att det okay, guld är hemma. Det var väl en massa skriverier i avisen, eller på veckan, massa intervjuer, jag var på stadion, jag var på våra träningar. och skrivit mycket om att det, vi var aldrig där utan att spela matchen. Det tror jag tappade hela laget för energi. Vi hade inte den kraften i vårt huvud eller i kroppen till att gå ut där och feja över häcken fullständigt. Alltså, vi spelade i slow motion för vi var inte tillräckligt laddade. Dessutom så har vi inte varit i den situationen. Jag har inte varit i den situationen innan. Jag har spelat cupfinalen, vunnit den i 94 med Molde. Hade förlorat en innan, så jag visste det att vara en enkel kamp, vad det betydde. Men nu har vi haft en lång tur med Helsingborg i serien. Och vi trodde kanske att vi aldrig hade vunnit den när vi mötte ett lag som åkte ur. Och vi levererade kanske en av våra svakaste kamper. Och förlora 2-1.
Och så nästa år så kommer samma situation igen. Ja. Och vad brukade du då för läring från året innan för att förändra ingången till den kampen året efter?
Den ingången begynte allerede onsdagen efter vi hade spelat i Göteborg på lördagen. Vi åkte till Almeria och spelade mot Barcelona. Det var något som var avtalt tidigare, för Barcelona skulle möta Brøndby. Vi ville möta ett skandinaviskt lag för att bli känt med skandinavisk fotboll. Så åker vi tillbaka till Almeria. Så slår vi Barcelona 2-0. Det är två kontringar av Mattias Jonsson och spelat helt fantastiskt defensivt. Och Van Gaal och Mourinho var helt tokiga på sidlinjen. Vi förlorade 2-0. Då har vi tagit mot häcken och slått Barcelona. Och det är fotbollens värld. Och det kan vi bruka till nästa år när vi kommer in i samma situation. För det första så åkte vi väck ifrån Helsingborg. Vi var för själva i Köpenhamn. Tränade på Brøndbys bana som jag skulle resa till ett säsongen.
Hur många dagar före åkte ni bort?
Vi åkte en vecka innan. Åkte måndag. Var måndag till lördag. Så var vi i Brøndby och kunde gå på kino. Kunde slappa av. Vara borta för allt. Åkte med bussen till Göteborg. Utan att tala så mycket om vad som hänt år innan. Vi mötte ett ändå bättre lag än häcken. Att IFK Göteborg så låg i toppen av Allsvenskan och alltid en svår motståndare för Helsingborg. Så vinner vi 1-0 och så tar vi pokalen igen. Jag har aldrig sett en kamp mot Häcken, för det slängde den CD:n i Öresund. Vi talar inte mer om den kampen.
Nej. Men det var en bra läring.
Det var en jävla hård läring. För det att du tappar ett mästerskap på målstreken, och det och kommer den sits när det är svart, och det är svårt för många både tränare och spelare att vara med på att spela på ett mästerskap, och förlora det är stenhårt. Men jag har gjort det med Molde och jag har gjort det med Helsingborg.
Nästa sån situation där du har hanterat på en väldigt, väldigt bra måte den mentala pressen och vad som ligger i potten, och det är ju de här två avgörande Champions League playoffen som ni har haft med Malmö mot Salzburg 2014, och sen fick ni Salzburg igen i tredje omgången 2015 och Celtic i sista kampen där. När ni har haft de här dagarna fram till den avgörande playoffkampen när det är 250 miljoner som står på spel och en Champions League-plats, det mentala arbete för dig som coach gentemot spelargruppen, ledarstaben, klubben, omgivelsen. Kan du berätta lite om det?
Ja, men det första året med Red Bull Salzburg så fick vi en skicklig runddans i Salzburg. Det var ett jätteduktigt lag. Och ändå bättre än det jag trodde det var. Och det var ingen som hade sagt om vi skulle förlora 5-0 i Salzburg. På ställningen 2-0 så räddar Filip Helander på målstreken lika för slut. Robin Olsson får fatt i bollen och så sparkar han bollen långt upp i banan. Jag hoppade på att kunna sparka den ut av stadion och att det bara blåsa av kampen. Men så ramlar så hämtar bollen, keepern hämtar den bollen som kommer ut där, och så ramlar ner i huvudet på mittstoppen som mister bollen, och så kommer Forsberg och sätter den öppet mål. Så det är 2-1 istället för 2-0. Och det var en kamp som vi borde ha tappat 5-0. Och när vi kom hem till, vi upplevde mot Sparta Prag i kampen innan att det, vi fick en fantastisk uppbackning av publiken och fansen i Malmö. Och det gjorde vi här mot Salzburg också. Så ändrade vi taktiken. Alltså de var jätteduktiga att spela in centralt och spela med instick och var mycket på boll föran vår 16 meter. Så vi ändrade till att spela med 5-3-2 i kampen hemma i Malmö. Där vi däckte till med 6 man centralt i plan lavt. Så att när de spelade in där så kunde vi vinna ballen ofta och kontra på dem. Och vi fick först en straff på en konter. Och så fick vi ett helt fantastiskt mål av Magnus Eriksson också på en konter. Som gjorde att vi var klara med 2-0. Och så pressade han på och så får vi det tredje i slutet av matchen. Men allt stämte för oss. Och jag huskar att jag diskuterat med Marcus Rosenberg den taktiken vår föran den kampen där. Och när vi ser att vi går ut och spelar 5-3-2. Var det för att vi skulle ta dem inne centralt och vinna kampen. Och vi fick mycket hjälp av Marcus där också med sin arbetsomhet och kvalitet i den kampen. Men det var mycket speciellt och det var en kamp som jag sannsynligtvis aldrig kommer att glömma i förhållande till det som skedde runt banan och betydningen av att ha en fantastisk publik.
Men ditt agerande som coach och ledare de här dagarna före fram till den kampen, var det något speciellt som du jobbade med där för att hålla guttarnas nervositet och så vidare i schack utifrån rent ledarskapsmässigt?
Det var inte det, men det var lite som mind games på presskonferensen då. Alltså jag brukte tid på att fortälla att Salzburg har försökt 20 gånger att komma till Champions League och alltid misslyckas då. Så jag försökte att sända några negativa vibrationer till skallen till Salzburg-spelarna. Och att de inte hade spelat i en häxenkittel för. Och det var liksom, vad är nog det? Alltså, försökte skrämma en lite med en tätt publik och hög ljud och stor stöd bak oss. Och samtidigt med resultater som på många måter har gått emot dem innan.
Nej, men det är bara gratulera. Ni klarade av den mentala pressen på en väldigt, väldigt bra måte. Samtidigt så var det ju självklart väldigt, väldigt spännande och otroligt attraktiv del som låg i potten, självklart. Vi har ett sånt case till som är intressant och det är det här med playoff-matcherna med Danmark till både VM och EM där ni hade Irland borta båda gångerna. Och den mentala ingången när ni är i Dublin och ska ut och spela den avgörande kampen för att gå till VM rent coaching, ledarskapsmässigt. Vad finns det för saker i din erfaring där som du kan berätta om?
Det var inte mycket stor skillnad egentligen på ingångarna till de två matcherna för VM-kvaliken. Vi var skuffade, så internt var vi skuffade som hade 0-0 i parken. Samtidigt så försökte jag också bruka tid på pressen och fortälla att det 0-0 var ett bra resultat för Vi hade inte gitt Irland någon fördel.
Inget bortamål, nej.
Nej, och det är jätteviktigt i en sån anledning. Och så samtidigt som vi kan säga att Irland skårar själv mer än ett mål. Och vi kan av och till skåra mer än ett mål. Så egentligen låg allt upp till oss då. Hvis vi kunde skåra ett mål i Irland så kunde vi gå till VM. Och det är bara det att hänga upp det på väggen och se att ett mål är nog. Vi skulle inte skåra två, men ett mål. Och att vi som regel skårar mål. Det gör att du får en psykologisk fördel. I tillägg så tittade vi nöjaktigt på all statistik från första match. Vi gick igenom laget tämligen nöjaktigt och såg att det var spelare på det laget som inte hade spelat två matcher i rad på lång, lång tid. På över 2 år hade inte spelat två matcher i rad med så tätt tidspunkt emellan. Och det fällde Irland faktiskt, för att den spelare stod fullständigt stilla efter 60 minuter. Han klarade inte hänga med. Då hade jag aldrig gjort 2 byten och vågade inte göra det tredje byte med tanke på att folk kunde bli skadade. Så han stod ut på där och kunde nästan inte löpa.
Nej. Och det blev 5-1 slut.
Det blev 5-1 slut. Ja.
Och sen hände det helt otroligt att i kvaliken till EM-slutspelet då 2 år senare så får ni Irland borta igen. I en avgörande kamp.
Men då behövde vi inte vinna. Då kunde vi bara spela över. Så ville vi ta oss in. Och då spelade vi faktiskt en av våra dåligaste kamper på hela kvaliken. Vi hade spelat riktigt bra mot Schweiz hemma och vinner 1-0. Och så är vi ustadiga mot Irland ute. Men Så vi hällde oss ju 1-0. Och så gör de 1-1 8 minuter för slut. Och då, det som skedde i 8 minuter, det kan ni inte referera. För det, då är det ju en helt en egen... alltså, det är så svårt idag för att de pumpade ballar in och de lyfte fram mycket folk, vilket gav oss kontringsläge. Så hade vi fått skada 2 man i första halvlek och gjort 2 byten. Hade 1 byte kvar och det kunde ni inte bruka upp. Vi måste vänta i tillfället folk blev skadade. Så det var en svårt läge, men heldigvis så har vi en god keeper. Mm. Och 2 god misstoppare, och det hjälpte väldigt gott i den kampen.
Där tänker jag så här, Åge, där låg det ju något ofantligt stort i potten, nämligen ett EM-slutspel som dessutom skulle gå delar av kamperna på hemmabana i parken. Ni hade 5-1 i förra kampen mot Irland borta och så vidare. Blev det då en mental press att det var mer att tappa än att vinna i den andra kampen mot Irland borta? Tror du det hade en anledning till att det blev en dålig kamp?
Ja, jag tror det. Jag tror att det... Självklart så ville alla ha kamper. Vi fick 3 kamper i parken och självklart ville alla spela vid EM i parken på hemmabana. Både den känslan med mycket danskar på tribunen och en stor chans att vinna kampen gjorde det att det var ett extra press på oss. Plus det att du tänkte väl igenom utan att tänka på det, så säger att okej, vi vann 5-1 sist. Så, men vi visste det att kampen, men vi hade ju också Irland i Nations League. Vi vann gruppen med Irland och Wales och rikade upp i överste, på överste nivå. Då slog vi Wales 2 gånger, men vi hade 2 uavgjort mot Irland. En 0-0 och en 1-1. Så vi visste att det är jämna kamper. Det är lite av Irlands ett varumärke, det att vara gott organiserat och vara svår att spela mot. Men hvis du först får mål på dem så kan det spricka upp. Men de är väldigt, väldigt sega och hårda att spela mot. Och det visste vi. Och i den sista kampen så var vi var osäkra, men vi kom oss i en väldigt dålig läge med 2 centrala spelare skadat efter 30 minuter. Mm.
Finns det någonting på det mentala planet där ni har tagit några grepp i några av de här 2 Irlandskamperna som är på en annorlunda måte än en normal kvalikamp? Just på grund av betydningen?
Nej, det egentligen inte, men jag vet att det är extremt viktigt att hålla roen inför spelarna i sådana kamper. Det är ofta tränaren själv, helt obevisst, som på många måter kan göra folk oroliga. Visst han visar tegn till ängstelse eller visar tegn till det och inte tro nog på laget ditt. Det kan vara lätt att glippa där, för du står där när du har ett ansikt. Så kan ansiktet avslöja dig föran en spelargrupp. Och här är det live, alltså det är tätt i en garderob. Du hör vad tränaren säger och du ser på ansiktet om det stämmer eller inte. Och det mimiken är extremt viktig när du ska få folk upp av stolen och till att prestera.
Och där använder du hela din erfaring från alla dessa tidigare kamper som har varit väldigt viktiga med Molde, med Helsingborg, med Malmö och så vidare.
Allt som jag kan hämta där för att använda, plus faktiskt vetenskapliga data. Jag kan nämna Schweiz, när vi mötte Schweiz i Basel så låg vi under 1-0 med pause. Och det enda som jag brukade där var att säga att vi må bara arbeta på. Schweiz, de släpper alltid mål in i sista 10 minuterna. Det är faktiskt i förhållande för all data vi har samlat runt Schweiz. De släpper alltid mål in, av en eller annan märklig grund så gör det laget här. Om vi var 3-0 nere så var det vi hela tiden gick ut i laget med hela vägen. Okej, få ett mål, det kommer till att stoppa upp. Och mot Schweiz hjemme stod det 0-0, vi skårade 6 minuter för slut, 1-0. Vi slapp mål då. Men det som är allra viktigast, det är att du står där, spelarna litar på dig, spelarna är självklart också innerst inne nervös över hur det ska gå. Vi har ett innerligt önskan om att få det till. Ett innerligt önskan om att vinna och komma till VM. Alla har det samma önske. Och så har alla den samma tvilen inne i sig. Som alltid ligger där och ska ligga där hos fotbollsspelare och tränare. Det vill alltid ligga en tvil. Men de har aldrig visat tvil. De har aldrig visat det, aldrig avslöjat det att du har det. Du måste vara nästan skråsikker på att detta ordnar vi. Detta vinner vi.
Ja, men det är strålande bra. Och det här med mentala spelet handlar ju väldigt mycket om kommunikation då. Och för att avsluta det här kapitlet om mentala faktorer, så i garderoben och omklädningsrummet före kampen så är du väldigt bra på att skapa energi, skapa självförtroende, hitta den rätta mentala nivån hos guttarna och så vidare. Går du på känsla och inspiration i de talen i garderoben före kampen, eller går det på förberedelse, struktur och genomtänkt idé?
Det var lite som bägge delar. Någon gånger så följer det att du tar inspiration, du brukar lite tidigare midler, kanske mot samma lag, samma typ, refererar till situation, lik situationer och så vidare. Så någon gånger så är det sånt, eller någon gånger så sätter du ner och säger att det okej, idag ska vi fokusera på det här och bruka det i ingången till kampen. Och då är du mer strukturerad, lite i förhåll till vilken typ av kamp det är, vilken anledning det är och när i säsongen, när i löpet av säsongen det är. Så att jag tror på en viss förändring, för att om du kommer in som tränare och säger det samma, så sovnar spelarna föran det. Men om du går in och har ändring och på många måter, det som vi har mest succé med, det är på många måter att berätta eller ha en kampförberedelse med lidenskap. Lidenskapen för att spela fotboll och lidenskapen för att vilja vinna. Det är det som jag syns själv är det bästa, för den kommer fram i löpet av en samtal eller en förberedelse till spelarna. Så har du en del ting som är väldigt strukturerat, och så har en avslutning som slett inte strukturerat, så bara kommer till anledning.
Är det här saker som du känner att man bara kan lära sig av erfaring?
Jag tror det, Jörgen, för det är att du måste ha en del erfaringar på gott och ont under bältet för att bruka det själv. För du har så mycket bak i hodet och visa till, och så har du, så vill du visa för spelarna att vi har en plan. Och så må du visa entusiasmen i plan. Planen är fin också, men du kan lägga fram planen, men så må du avsluta den planen med entusiasm och vilja och lyst till att spela. Och det bästa jag vet är när assistenttränaren kommer till dig och säger att fan, jag har lyst att spela idag. Då har det varit en väldigt tal för folkkampen.
Och var det läge där att slänga in Jondal en gång, eller för han var så jädra sulten på att komma in och skåra ett mål till för Danmark?
Jag vill ha den rekorden på sig själv. Jag sa att det får vara i VM-finalen i så fall att vi sätter in på sig.
Det var. Det här tiden går, vi börjar närma sig slutet. Jag tänkte vi skulle snacka lite om utveckling också. Din egen utveckling. Hur har du jobbat med din egen utveckling som coach, ledare, tränare och så vidare?
Jag har varit fast medlem av tränarföreningen i Norge. Fått med mig de tränarkurserna som har varit nödvändiga, både för att få ny licens men också av egen intresse, och det att vara kollegial är väldigt viktigt för mig.
Får vi stanna lite vid den punkten, Åge? För det hade jag tänkt vi skulle prata om som avslutning, men vi kan ta det nu. Du har alltid ställt upp på en väldigt bra måte på norska tränarföreningens olika fortbildningsevenemang, konferenser och så vidare, möten och så vidare. Det har varit ett föredöme där. Vad känner du där? Känner du att du har velat betala tillbaka där, eller du är extremt flink där?
Inte annat, det är väldigt viktigt för mig att vara kollegial och möta mina tränarkollegor. Och när tränarföreningen ber mig om att förbereda något, så vill jag gärna dela den kunskapen jag har till andra. Och är glad för att den frågar mig. Men också den biten att diskutera med andra tränare. Du kan alltid, om du har visst ämne till att lära något, så... Så det mister en viktig del av nykärligheten som tränare. Du är aldrig utlärd.
Nej.
Du är inte det, och du vill aldrig bli det heller.
Och förutom den typen av aktiviteter då, hur har du jobbat mer med att utveckla dig själv och dina kompetenser som coach och ledare?
Det är ju genom kontaktnätet mitt som jag har upparbetat mig med åren då. Både in- och utland. Följt med, passa på att sätta mig in i en del stora tränare av sina filosofier. Jag har alldeles så tidigt som 1988 så skrev jag brev till Johan Cruyff och besökte han i Ajax Och var en vecka med han och så alla hans träningar. Och han var jätteglad för att folk var intresserade i måten han arbetade på. Jag har varit i Manchester United med Alex Ferguson. Ja, det är... Nu har det, och så har jag haft dagens manager Ole Gunnar Solskjær som elev ställd, att han som spelade i Molde och sålt han till Manchester United och har någon diskussioner med han av och till om fotboll. Och det är jätteintressant för att han är idag på det allra högsta nivå du kan tänka dig inne på fotbollens värld och med de alla de problem det för med sig. Men vi arbetar på en annan nivå. Och så har jag varit landslagstränare i Danmark och i Norge. Och det ger en våldsam kontaktmöjlighet ute. Då. Så, och jag har sett och varit och besökt spelare i hela Europa. I Italien, i Spanien, och Frankrike, Tyskland, Holland, Belgien, England. Och sett många träningar och snackat med många managerer om fotboll. Och det ger mig alltid något. En lite ingång, lite här och lite där. Det ger mig alltid något att tänka på. Jag kan ta mig tillbaks.
Jag vet att du pratar väldigt mycket varmt om när du var och besökte Simon Kjær i Sevilla och tittade på deras träningar där som du syns var otroligt intressant och spännande.
Ja, det var väldigt spännande. Och, jag har aldrig sett lag träna på eller spela så gott på små områden som Sevilla gjorde. Alltså med mycket folk på små områden och kunde tre bollar och ha likväl kontroll på bollen i laget. Det är fantastiska färdigheter. Forskjellige ingångar. Man vet ju det att man kan spela trångt för att öva på det småspelet. Och så måste man ut på större områden igen för att få en annan typ av recovery, en annan typ av intensitet. Och där är ju kan man säga, de fysiska tränarna är väldigt duktiga på att kunna ge feedback i förhållande till träning. Alltså, Ben Rosen hade med sig väldigt mycket kunskap för oss och Southampton som jag fick bruk för i Malmö i förhållande till lite med att anpassa träningsarbete på området, på störrelse på plan, vad som ger bäst recovery, raskest recovery, typ av fotboll på lite större plan ger en bättre recovery än på hög intensitet på lite plan. Alla dessa ting här är. Och när vi jobbar med GPS och jobbar med att se på hur långt du löper och hur många höjhastighetslöp du har, så kan vi också ta det in i vad du får betalt för, vilken typ av träning du får bäst betalt för fysiskt. Så må jag liksom sätta upp vilken typ av träning får du bäst betalt för tekniskt, taktiskt. Mm. Så det är en sån värdering och anpassning. Men jag måste säga att i löpet av alla dessa åren så blir man mycket, mycket mer vetenskaplig inriktad på att få ting riktigt. Och idag i Rosenborg så filmar vi alla träningar med drone. Så kan vi se och övra hur vi arbetar med det taktiska spelet vårt. Och också med det tekniska på individnivå. Vi kan trigga dronen till att följa en spelare. Och så kan vi se på vad den spelaren gör. Hur han uppträder taktiskt och tekniskt.
Grunden i din egentligen ständiga utveckling har varit sulten att hela tiden lära dig mer och följa med allting som händer i den internationella fotbollen.
Absolut, det har varit min älsk till fotboll. Och jag är inte en sån fotbollnörd, långt ifrån. Jag önskar att koppla ifrån när jag kan koppla ifrån, men jag följer med allt som är viktigt, som jag följer viktigt för mig. Så det är... Liverpool-spelare så följer med vad de gör när de roberar tillbaka på bollen. Så jag lagar egentligen sån utdrag av själva kampen, det skiter jag i, men jag ser vad de gör när de hurdana med arbetet när de roberar tillbaka på bollen efter att mista bollen. Så ser det på vad Liverpool gör då, eller jag kan se på hurdana spelar Manchester United upp bakifrån mot etablerat. Så det är bara det jag ser på. Och samma där, jag önskar att Ole Gunnar ska vinna, men eller så ingenting. Och så kan ni se på de olika typer lag, med tyska lag, italienska lag, hur de försvarar kollektivt. Och sådana detaljer i spelet som jag har upptatt av.
Nej, men det är bra, det kan jag också bekräfta. Det är otroligt många nätter vi har suttit och diskuterat över en eller två öl om olika saker i både ledarskap och fotbollstaktik och hela den packen. Du, sista spörsmålet, Åge. Vad är den största utmaningen av att vara coach, ledare, tränare idag 2020?
Den största utmaningen är faktiskt att hålla igång eller få ihop en grupp som på många måter kan känna sig starka och ha samma idéer. Visst nå, man vet att det är en grupp på 23 så det kunde 11 som får spela. Altså det er kanskje noen som er unge som skal opp og frem og har mer tålmodig enn dem som sitter utenfor laget. Største arbeidet ligger på dem som ikke er nøyde og ikke får spille. Mm.
Bra. Du, Åge, det har vært et utroligt trevligt samtal som vanligt. Stort tack för att du vill vara med i Coach Meet Coach, Åge. Och stort lycka till med avslutningen i Rosenborg och framförallt med nästa säsong där det ska bli guld igen i Trondheim. Det är det som alla trönderna väntar sig. Stort tack, Åge.
Tack för det, Jörgen.
Ha det bra, så hörs vi.
Ha det gott.
Ciao. Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödjer utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra!
En poddproduktion av Fredag.